Klassiska skräckikoner i modern terapi. Denna panel spelas in på Svekon 2021 Fantastica i Stockholm. Medverkar gör Mats Strandberg, Jenny Jägerfeldt och moderator är Gabriel Deborg. Svekon-poddar. En poddradio från svenska science fiction och fantasy-kongresser.
Men hej och välkomna till den här panelen där klassiska monster ska in i terapi. Och jag som kommer vara ledare det här samtalet, jag heter Gabriel Deborg och håller på med allmänt mycket nördiga saker. Jag skriver rollspel och pratar och föreläser mycket om popkultur och väldigt mycket om skräck. Och mina två patienter som sitter i hetluften här som vi ska prata med ikväll tänker jag ska få presentera sig själva. Vi har Jenny Jägerfeldt och Mats Strandberg. Men Jenny, du talar.
Ja, men jag är författare och psykolog och sexolog som har skrivit mest barnböcker. Comedy Queen och Brorsan är kung och Min storslagna liv. Men även lite för vuxna. Blixtspråka blända. Så monster i terapi då. Matsy. Och så psykologar jag lite, ibland svarar på frågor i olika tidningar, Svenska Dagbladet, TV4 och sådär. Ja, typ lite så.
Ja, och jag heter Mats. Jag har inte massa fina titlar. Jag gick knappt ut gymnasiet. Jag är författare och har skrivit till exempel Cirkeln tillsammans med Sara Bergmark-Ellgren. Jag har skrivit, och sen har det mest blivit skräck. Så Färjan, Hemmet, konferensen. Och jag är ju en skräcknörd av stora mått.
Ja, så helt rätt personer att komma på den här typen av bok och berättelse. Jag tänker vi kan faktiskt börja där. Hur kom ni på idén till boken?
Ska du det? Okej, vi kör piff puff. Ja. Nej, men min man Johan En är också författare och dramatiker. Så han satte upp en jättefin Frankenstein-föreställning för några år sedan. Och så jag levde ju väldigt mycket med Frankenstein-historien. Och det Johan plockade fram var väldigt mycket det här familjedramat som det på många sätt är. Och när vi stod på premiären, jag och Jenny hade druckit några glas vin, så började vi snacka om att men gud, det här är ju lite grann som en historia om en man, Victor Frankenstein, som liksom lever loppan och förverkligar alla sina drömmar. Och sen råkar jag sätta ett liv till världen medan han är borta. Och inte vågar berätta det för sin trolovade Elisabeth som då får gå hemma och ta hand om hans familj.
Och så började vi tramsa lite. Så vad tråkigt att det skulle gå så här. Och om de bara hade pratat med varandra så hade det inte behövt bli på det här sättet. För att det är ju ingen spoiler att det går ju ganska dåligt för väldigt många av de inblandade i boken. Så de bara hade pratat med varandra. Då sa man att de kanske kunde ha gått till dig i terapi. Och så här. Och så där föddes den idén, men de kanske skulle kunna gått till mig i terapi. Eller till någon i terapi i alla fall. Och sen vi är kompisar sen kanske, vi debuterade samma år 2006 är det väl tror jag. Så vi har varit kompisar sen dess i 15 år och tänkt flera gånger att vi skulle skriva någonting ihop. Men det har liksom aldrig blivit den här rätta idén kanske för att vi har skrivit i olika genrer så där egentligen. Mm. Men nu när vi kom på den här idén, efter två glas vin så vet man ju inte riktigt, är det en bra idé på riktigt eller är det liksom en bra idé lite grann just då? Men sen liksom nästa dag så kände vi så här, men fan det är fortfarande en bra idé. Och så började vi prata om hur vi skulle få till det.
Ja, det gick verkligen förvånansvärt fort från idé till att sätta igång. Mm.
Men och jag kom ihåg, jag fick ju faktiskt höra om den här idén första gången på Fantastica 2018. För då hade vi pratat om Queera Monster. Så kom det efter. Alltså jag håller på med ett jättespännande projekt med Jenny Jägerfeld. Vi ska skriva en bok med liksom monster som får gå i terapi och kan också säga att det var ju självklart en bra idé. För jag var ju så här, ja, det här är ju jätteroligt.
Du var ju en väldigt bra testpublik.
Ja, men bra. Det är så här, behöver ni testa skräck? Ni kan alltid komma till mig. Liksom. Mm. Jag tänker, vi kan ju också börja med att bara ta lite kort om vad boken handlar om. Det är säkert flera av er som har läst den. Men jag tänker, kan du börja där så alla får vara lite mer på spelfältet.
Ja, men när boken börjar, vad är det för, nu är det bara någon så här...
Jag kan hoppa fram.
Precis. Nej, men boken är ju liksom, det man läser är ju egentligen material som en psykolog har samlat ihop för att skriva en bok som heter Monster i terapi. Så det här är liksom transkriberingar av hennes terapisessioner, säger man. Mm. Med lite klassiska monster från litteraturens största klassiker. Och hennes researchmaterial, hennes anteckningar och dagböcker och lite sådär. Men hon är försvunnen.
Och det, de monstren som vi har då i terapi, det är ju då familjen Frankenstein som får gå i familjeterapi. Det är ju inte bara då Victor Frankenstein, utan precis som du sa, även hans trolovade Elisabeth. De är ganska mycket ledda ut eftersom han var i då Ingolstadt i 6 år och roade sig och satt ett liv till världen. Och han har inte alls tagit ansvar för det här livet som han faktiskt har satt i världen, som råkar vara 240 stoppen, som ändå är, han är nyfödd egentligen. Han har bara totalt lämnat den här varelsen. Så att det handlar ganska mycket om så här anknytning och hur ska han liksom ta sitt ansvar som pappa och så här.
Eller och hitta balans mellan arbete och privatliv. Så där.
Ja, men verkligen. Och att Elisabeth också får komma till tal. Så liksom, vad händer här egentligen? Och sen så har vi då Dr. Jekyll och Mr. Hyde som jobbar ganska mycket med skam och skuldkänslor. Och skälet till att han utvecklade den här Hyde-sidan, den dolda sidan, var ju för att han hade så mycket känslor som inte var okej att känna. Som begär och lust, men också så aggressivitet och så. Så det jobbar han med. Ibland dyker Hyde upp då. Och sen har vi Carmilla som är en vampyr som går med sin flickvän Laura. Och Laura vill gärna att de ska ha en liksom monogam relation, men Carmilla, hon vill gärna bita andra. Så det är lite så, hur ska vi organisera vår relation? Ska vi leva liksom, ha en polyamorös relation? Eller ska det vara mer monogamt?
Precis. Plus också det lilla extra problemet att en är odödlig och en är det inte.
En åldersskillnad på 150 år.
Ja. Alltid lika jobbigt. Ja.
Alltid lika jobbigt när det händer.
Och sen har vi Dorian Gray som sista monster.
Precis, men som du sa, så det, de här terapisessionerna med de här monsterna, och sen är det liksom psykologens dagboksanteckningar som både handlar om hur hon kämpar med de här monsterna och även saker parallellt i sitt eget liv med sin flickvän, och hon blir också gravid under resans gång med de här. Så det är som en parallellprocess hela tiden med de här monsterna, att när de har varelsen, alltså monstret och Victor Frankensteins monster i terapi till exempel, så blir det som en parallell till hennes egen, skapa ett liv.
Exakt. Victor blir väldigt intresserad av det till exempel. Ja, men så är det.
Och lite så här en handledare som får ha åsikter om terapierna och sånt.
Ja, men det är ju verkligen ta vara på konceptet och hur det blir att analysera alla dessa underbara, fantastiska monster. Mm. Och hur var det att analysera dem och liksom få grotta ner sig i psykologin bakom ungefär?
Alltså det var ju så otroligt roligt, för det var ju lite som att vi satt och lajvade fram den här boken. Sen har vi förstås jobbat jättehårt sen, men alltså just att skapa de här grundmaterialet var ju så otroligt kul. Det var ju lite som att leka.
Ja, men verkligen. Det var verkligen det. Vi satt så där. Vi hade läst böckerna innan och försökt ta ut det köttiga som men olika partier som vi tyckte att det här är intressant. Det här är intressant. Vi ville att monstren skulle vara så nära originalen som möjligt, så det som de säger i terapisessionerna är inte alltid direkt taget ur böckerna, men det är väldigt mycket taget ur böckerna. Och sen satt vi liksom egentligen och du skrev oftast, och sen så bara, men om en klient skulle säga så här till dig, Jenny, kan du fråga kanske, vad skulle du svara då? Bara, ja, vad skulle jag svara om hon sa att det var en åldersskillnad på 150 år? Bara, jag fick liksom verkligen så att tänka. Vad ska man svara om någon berättar om att han har druckit en tinktur och förvandlats till ett liksom erbarmligt vidrigt monster?
Ja, vad svarade du då?
Nej, men jag tänker först så skulle, om någon skulle säga det till mig på riktigt, skulle jag tänka att de menade metaforiskt liksom. Men sen när man förstod att det inte var så skulle man vara tvungen att ta in det också. Okej, men vad innebär det här egentligen? Och vad står det för? Och hur kan vi för det var väldigt mycket som gick att översätta till mänskligt beteende liksom.
Definitivt. Alltså, det känns som att alla de här monstren tampas ju med väldigt igenkänningsbara problem på olika sätt. Och jag har varit så otroligt Jag lärde mig förstås jättemycket och jag var också väldigt glad för att du släppte in mig i analysprocessen.
Så att fast jag fick du har väldigt testa. Goda förutsättningar att bli en psykolog, skulle jag säga.
Ja, förutom att jag inte har något betyg då från gymnasiet. Men, ja. Nej, men att det kändes som att jag varit verkligen, jag insåg att jag hade nog underskattat vilken otrolig insikt originalböckernas författare faktiskt har och hur mycket symbolik det finns här. Som liksom bara i Dorian Gray är fullspäckad med en massa liksom psykoanalytiska symboler på något sätt. Bara liksom att det här porträttet är undan, stoppat på vinden och gömt på vinden, som också är det gamla klassrummet där Dorian har liksom haft sina värsta stunder med den här tyranniska morfan och sådär.
Ja, men det finns otroligt mycket, och även som Dr. Jekyll och Mr. Hyde, vad händer om man försöker trycka ner en känsla så mycket och inte låter den finnas överhuvudtaget, att man liksom inte ens vill. Det är klart att man kan tycka att vissa känslor är jobbiga att ha, men om man bara, nej, den får inte existera, jag vägrar känna den här ilskan eller den här missunnsamheten eller avundsjukan eller vad det nu kan vara, att det faktiskt växer sig stort då, att det är som att försöka trycka ner en badanka under vattnet, att gör man det tillräckligt länge så kommer den ploppa upp när som helst med jättemycket större kraft än vad han hade gjort om man bara hade så här, låtit den simma lite så här, här är den, här är ankan, jag tittar på ankan, det är lugnt.
Och det jag tycker är kul också är att ni har ju verkligen gått in för på något sätt originalen i de här monsterna. Alltså många av dem, speciellt till exempel Frankensteins monster och Dorian Gray och inte minst Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Alla har ju porträtterats väldigt mycket. Men då är det kul att se just det, men som ni säger, att liksom på något sätt gå tillbaka till texten. Men hur jobbade ni med, liksom, med det för att ändå på något sätt kunna utgå från det men också ge dem er egna prägel?
Ja, men det svåra i början innan vi hittade vår metod, det var ju lite grann att välja vid vilket ögonblick i originalböckerna ska vi kliva in och börja hjälpa dem. För att det är svårt, det hade ju varit intressant, men man kanske tappar ganska mycket igenkänning till exempel om man kliver in först när Frankensteins monster har mördat Victors brorsor, eller när Mr. Hyde har blivit en mördare och sådär. Så vi valde liksom att när de står precis och tippar på gränsen i sina böcker till när de är på väg mot den här oförlåtliga brytpunkten, att det var där vi valde att kliva in, eller rättare sagt låta dem kliva in på vår moderna psykologimottagning.
För jag tänker att det var ganska så avgörande att det var just Frankenstein som vi började med, liksom Frankensteins monster som vi började med, för att vi tänkte sen, ja, men att han blir så monströs som han blir har ju att göra med hur han blir bemött. Alltså han är ju verkligen en 240 fast ganska liksom ful då varelse, men ändå, men han blir bemött med sånt avsky och sån aggressivitet och sånt förakt, och det är då först då han börjar bli aggressiv mot människor. Så vi tänkte så här, men om han hade fått en andra möjligheter så hade han inte kanske behövt bli ett monster. Så lite så, så här, man hade fått liksom, ja, men kanske då blivit empatiskt bemött, så hade inte det här behövt hända. Så det var verkligen så, när ska vi plocka in dem som du säger?
Ja, men, och det tänker jag är också väldigt kul att just hitta på något sätt vad som driver dem till att bli monster. Men hade ni någonsin också en vilja av att så här, åh, det finns ju det här som många skojar om, I can save him-syndromet. Ja. Eftersom det är jättehett med sympatiska monster, har ni lust att liksom få så här, gör den alternativa där de inte blir till monsterna?
Ja, men på sätt och vis är det ju det vi gör. Alltså att vi, utan att spoila för mycket, det går ju olika bra i de här terapin helt enkelt.
Ja, men verkligen.
Men de flesta blir ju faktiskt aldrig riktigt monster.
Nej.
Vad nu ett monster är. Det är ju en av de många frågor som psykologen brottas med i sina egna anteckningar.
Men det är verkligen så som det är. Jag tänker när man jobbar som psykolog med vanliga människor i terapi. Att, alltså det är ju mycket, mycket lättare att hjälpa någon som är väldigt motiverad och vill ha hjälp och anstränger sig och försöker liksom själv göra saker mellan gångerna för att okej, det här har jag utmanat mig själv i den här veckan som jag tycker är svårt, och de kämpar på och de jobbar och de funderar och tänker så här, är någon som är så här, fix mig, eller som inte kanske ens vill bli bättre, för de tycker egentligen inte att de har något problem, som till exempel Dorian Gray tycker ju inte riktigt att jag är perfekt, vad är fel med mig? Liksom.
Det var ju lite knepigt att förklara varför Dorian Gray går i den här terapin. Det var nog det svåraste att motivera faktiskt.
Men du kommer på en bra lösning. Jag tror den kom från dig faktiskt. Att ja, så här...
Det var en väldigt enkel lösning. Han är ju narcissist så han vill ju prata om sig själv. Mm.
Hur kan han motstå det liksom?
Ja, exakt, sitt favoritämne. Nej, men för mig som har gått i mycket terapi så var det ju förstås också jättekul att få titta in lite bakom kulisserna hur det egentligen är. Jag sitter ju ofta och undrar just när man har gått till en psykolog. Men vad tänker de egentligen när man går därifrån? Och vilken sorts anteckningar gör de? Vad står i det där lilla blocket som de krafsar lite extra ivrigt?
Och här har vi facit då.
Precis, exakt, exakt. Nej, men för när man går i terapi kan man ju ibland behöva deala med känslor som känns ganska monstruösa. Mm. Om man nu ska hårdra det. Att det kan ju vara otroligt jobbigt i terapi att behöva ens formulera för sig själv så här jobbiga sidor som avundsjuka eller hat. Eller, ja.
Men det som skiljer psykologjobbet eller så från många andra jobb, inte alla andra jobb kanske, men är att man hela tiden använder sig själv som redskap. Till exempel om man själv känner någonting under en session med en klient, att man känner så här, oh shit vad provocerad jag blev av det här som den här personen säger, så kan det ju vara någonting som alla i Sverige skulle bli provocerade av nästan, eller liksom någonting som är väldigt provokativt sagt. Men det kan ju också vara någonting som väcks i mig för att jag har erfarenheter eller upplevelser eller sådär som triggas igång av det här. Om man tänker till exempel, säg en psykolog som har en väldigt narcissistisk förälder till exempel, som sen får en ganska narcissistisk person i terapi. Det blir inte så terapeutiskt om man reagerar så som man skulle gjort på sin egen förälder. För då ryggmärgsreagerar man ju bara på ett sätt så, men liksom, jag orkar inte höra mer, eller ja du är så himla bra, eller vad det nu skulle kunna vara. Utan då måste man ju få koll på sina reaktioner, för det ska ju hjälpa den som sitter där. Det ska ju inte vara en utlopp för mig. Så att man måste hela tiden jobba med sig själv och ha ganska bra koll på vad man har för egna issues. Liksom. Och det är väl någonting som man tänker i alla fall. Det kanske är lite bakom kulisserna hur man ändå måste jobba med det hela tiden.
Absolut. Och sen som sagt psykologens research och vad hon hittar och ja, hur man jobbar med sånt. Hur man måste göra sina egna efterforskningar för att hjälpa sina klienter.
För det är också lite taskigt om de ska sitta och utbilda en. Om de har något som de brottas med som jag inte vet så mycket om. Liksom, säg att det handlar om hbtq-frågor. Det är ganska vanligt att hbtq-klienter får sitta och bara, jo alltså det funkar ju så här då. Alltså, och så får de liksom betala pengar för att utbilda sin terapeut. Det tycker jag inte så snällt. Så därför måste man ju göra sin egen research om olika grejer som psykolog också.
Ja, men, jag tänkte också på det du sa innan, det här med att det är också lätt att kunna se som monster, och det är också något som vi har gjort. Mm. Det är också något som påverkar i tiden. Liksom. Här har ni ju att många av de här blir också lite mer utmålade som monster utifrån tanken om vad världen var då när de här skrevs. Mm. Så var ju de här monster, eller då skulle i alla fall allmänheten uppfatta dem som monster. Mm. Men just idag så tycker vi om att titta på dem med en annan lins. Men då tänkte jag också just när ni jobbade med att men de ändå ska gå i terapi. Liksom, vill ni göra mer historiskt eller mer modernt, eller hitta liksom en avvägning av hur ni skulle få den processen att funka helt enkelt?
Ja, men det tror jag ingick i så här grundidén, att de skulle komma till en ganska så här vanlig mottagning i Stockholm just nu hos en väldigt queer psykolog. Alltså en kvinna som är psykolog som lever med en annan kvinna, och att hennes privatliv skulle påverkas och tvärtom. Men just den här krocken som uppstår också mellan språken. Det var så otroligt roligt att få använda just alla repliker från originalböckerna och det här mustiga, blomstrande språket och de här orden som man aldrig kommer att få anledning att använda annars. Liksom. Och det var ju också så otroligt kul just att de här böckerna, en bok som Carmilla som säkert de flesta kanske känner igen, men som är liksom en väldigt, väldigt lesbisk vampyrhistoria som kom innan Dracula och liksom är väldigt erotisk och väldigt liksom, det är så här, Carmilla.
Jag kan inte tänka sig innan man läser den att den skulle vara så tydlig. Alltså det är inga så här jätteluddiga symboler, utan det är så här, okej, de ligger med varandra här fast de beskriver det i metaforer.
Ja, alltså det är så här, Carmilla kryper ner i sängen hos Laura, penetrerar henne och Laura får konvulsioner som får henne liksom att bara segla iväg i någon slags njut extas. Liksom.
Just girls being pals.
Precis. Ja, men då, det var ju väldigt kul att liksom då låta det språket och det sättet att uttrycka sig på möta en psykolog som hela tiden måste tvinga sina klienter att vara konkreta. Det finns ju så otroligt, just eftersom de här böckerna i originalböckerna behandlar så mycket saker som inte gick att säga helt fullt ut. Så det är så kul då att tvinga de här karaktärerna att äntligen tala för sig.
Men sen också saker som jag tror att de allra flesta tänker är allmän gods idag. Så där, att säga vad man vill om Freud, men han satt i alla fall fingret på att så, här, ja, men så som vi har det under vår uppväxt påverkar hur vi kommer att ha det sen. Eller hur vi kommer att förhålla oss till verkligheten och andra människor sen. Det var ju liksom inte något som någon typ tänkte på innan. Eller det var i alla fall ingenting som det fanns teorier kring. Så att det var också så här, för hur förhåller man sig till personer som inte har ens liksom rudimentär kunskap om alla med så här basic psykologin. Liksom att jag har blivit rädd en gång tidigare för det här. Du kanske blir rädd igen sen för lite samma sak. Så där. Så.
Ja, det blir något väldigt rörande med det. Ja.
Ja, men, och nu var jag också inne och pratade lite med Carmilla, men det känns också just som det här roliga med att spela in med queer-vinkeln i Monster. Ni som har lyssnat på mig och Mats vet ju att vi tycker väldigt mycket om att prata om queera monster och till exempel just Carmilla. Men att blev det ett annat sätt att kunna få göra det så tydligt i texten och just som du sa här med Carmilla, att det som ändå på något sätt var lite undertext då men som kan kännas mer som text nu. Hur mycket fick du släppa fram typ litteraturanalytiken / så här queer-fanet och liksom få springa lös med det?
Gud, jag vet inte vad som är vad riktigt i det, men det var ju otroligt. Jag ser ju alla de här originalböckerna som väldigt queer, faktiskt. Alltså inte bara för att skräck automatiskt är ganska queer. Det handlar liksom om varelser som inte passar in i samhället, som liksom måste dväljas i skuggorna, söka sina likasinnade utanför normisarnas liksom, vy på något sätt. Men det blev så otroligt tydligt tycker jag, just när man satte på sig liksom olika linser när man läste originalböckerna. Så till exempel när man läste dem med queer-linsen, så Carmilla, självklart. Dorian Gray, självklart. Men även Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Han är med allt och alla.
Liksom. Men även Dorian Gray har ju liksom... Nej, förlåt. Dr. Jekyll and Mr. Hyde har ju väldigt mycket det här att... Mr. Hyde så liksom att hans vänner, förlåt, Dr. Jekyll, hans vänner är rädda för att han blir utpressad av den här Mr. Hyde, och att bli utpressad, det är ju liksom, det handlar om att de tror att han har ett sodomitiskt förhållande som ju var belagt med dödsstraff till och med på den tiden, och att liksom folk ser liksom att Dr. Jekyll köper ett hus till Mr. Hyde och låter honom flytta in, och det är ju förstås på grund av att kunna hålla den här hemligheten, men man förstår ju att hotet som inte sägs rent ut, det är att folk ska tro att Dr. Jekyll är homosexuell och att det är det han ska åka dit för. Liksom. Även jag tänker att Viktor Frankenstein är ganska asexuell också.
Oh ja.
Ja, men det känner man ju verkligen att det finns någonting. Också bara den här idén av att så här, skapa ett liv utan att behöva ligga är också lite så...
Minst sagt. Och det hjälps ju av att det var ju inte direkt som att de som skrev de här böckerna när det begav sig var helt straighta heller. Så.
Nej, det är den där detaljen också.
Det är så här, det är ganska rimligt att liksom hitta den kopplingen.
Han har inte direkt bråttom hem eller till sin tjej så. Sex år senare kommer hem. Men det var grejer som vi hittade som vi faktiskt inte hade läst någonstans själva, med tanke på till exempel Frankenstein. Det är kanske någon listig litteraturvetare här som redan har förstått det här för 100 år sedan, men vi... Till exempel så är det så att Viktor Frankensteins mamma dör ju ganska kort innan han åker iväg till Ingolstadt för att studera och sådär. Och att han på något sätt kopplar ihop det med att Elisabeth, att mamman gick in till Elisabeth när Elisabeth var sjuk och sen smittades av den här sjukdomen och sen dog. Så att det skulle kunna finnas en undertryckt liksom ilska kring mot Elisabeth, alltså hans trolovade, mot att mamman faktiskt dog. Och kort därefter kommer han på den här idén att han vill hitta ett sätt att överskrida gränsen mellan liv och död. Alltså att han står inte ut med liksom sorgen på att mamman har dött, så att han... Att det var ganska, liksom, när vi började tänka så var det så här, det här är jättespännande. Liksom. Mm. Och jag hade i alla fall inte läst det tidigare.
Nej, vi hittade inte något.
Nej.
Men apropå liksom också den här krocken mellan gammalt och nytt, någonting som jag tyckte var väldigt slående var ju också att även om viktorianska England förstås är väldigt olikt vår nutid, så fanns det så otroligt många fler likheter än vad jag trodde också. För mycket av de här böckerna handlar ju också om rädslan för vetenskapen som håller på att skena iväg. Och liksom så här, det finns en känsla i samhället av att så här, shit, vi känner inte igen oss längre. Vad håller på att hända här? Och alla gamla normer vänds upp och ner. Och det är lite gungfly under fötterna. Liksom. Och det känner i alla fall jag igen mig ganska mycket i. Även om vi kanske har andra normer som är lika hårda. Det är också någonting vi pratade mycket om. Att så här, Dr. Jekylls stora fas är ju att inte vara tillräckligt perfekt och inte vara tillräckligt kontrollerad och liksom snövit på något sätt. Men våran norm kanske snarare är Dorian Gray-normen, att man ska maxa livsnjutet i varje ögonblick och man får liksom absolut inte förneka sig någonting. Det ska vara carpe diem dygnet runt hela tiden. Det kan ju vara nog så stressigt det också, när man bara vill ligga hemma och kolla på en dålig Netflix-serie. Liksom.
Och liksom att det finns ett påbud att njuta. Vi måste njuta. Liksom. Det är det som är default-läget nu.
Ja, men det är väl också en av sakerna som gör alla de här monsterna ganska spännande också i sin originalform. Att de är ju tragiska personer och det är tragiska berättelser. Och det är ju en ganska återkommande grej i skräck. Att det handlar ju ofta om liksom tragedin som sker. Men, och det är väldigt påtagligt i liksom gamla viktorianska. Och vad det är något ni tänkte mycket på också, just att så här få med där det, ja, men, tragiskt trasiga människor på något sätt, som många av dem ändå blir.
Alltså, du får inte säga så mycket om dina faktiska klienter, men du kunde ju prata runt det ganska mycket. Att det var ju väldigt tydligt att du hade erfarenheter som verkligen stämde överens med
ja, problematik. Det går ju att plocka upp, liksom. Alltså, även om man inte kan uttala sig någonting om egna klienter och så, här, så kan man ibland ändå man kan inte säga någonting om enskilda fall, men säg till exempel en person som växer upp med en förälder som är missbrukare till exempel. Ja, men då kommer man med allra största sannolikhet att få vissa typer av tillitsproblem. Alltså det är nästan svårt att undvika, därför att en person som är missbrukare i regel liksom, ja, men inte kan hålla löften och inte kommer att finnas där och kommer att svika gång på gång. Så att då blir det i regel svårt att sen ha till exempel en kärleksrelation eller vad det nu kan vara. Att det finns saker man kan se som är mönster hos människor som man kan se kommer igen. Hur påverkar den att inte har haft en förälder som har funnits där som kanske är monstret då, liksom.
Jaha, men Jenny, om du hade behövt ha något av de här monsterna som klient, vem hade varit enklast? Vem hade du helst undvikit?
Jag tycker att det hade varit roligt att ha familjen Frankenstein i familjeterapi som vi då ju sätter. För då, det blir ju också, utan att spoila för mycket, men det blir också ganska fint när man ändå går med på till exempel att göra olika uppgifter, att gå ut och, men de ska göra någonting tillsammans då, Victor Frankenstein och monstret, och de får ju uppgift att göra något trevligt tillsammans som båda är intresserade av, som man skulle kunna göra i liksom en familjeterapi, och sen så får komma tillbaka och berätta så här, vad gick bra, vad gick dåligt, vad var svårt och vad var lätt och vad kan man göra annorlunda till nästa gång, att de försöker liksom se varandra. Så de skulle då vilja ha i terapi.
För de känns ju också som att de vill faktiskt ha hjälp.
Mm. Ja, men verkligen.
På riktigt.
Ja, verkligen vill ha hjälp. Och sen är det komplext eftersom det är olika. Så precis som du var inne på, att det är väldigt mycket en historia mellan Victor och Elisabeth så där också. De borde gå i egen parterapi. Och sen så. Mm.
De får göra det lite grann i alla fall. Ja.
Man kanske skulle undvika Dorian Gray. Så där.
Ganska förståelig.
Det tyckte jag faktiskt var bland det mest spännande, just att så här, terapi faktiskt kan vara ganska farligt när det gäller narcissister, att de och psykopater, att de kan genom terapi bli ännu bättre på att imitera mänskliga liksom, beteenden och känslor, och att härma dem. Så det var väldigt så här, spännande, för Dorian Gray är väl den som kanske flest tänker så här, aha, men är han ett monster? Så där. Det tycker ju vi i alla fall att han är, väldigt tydligt, men också att han faktiskt känns farligast i den här boken. Alltså, många hade väl tänkt att det skulle vara Dracula som var den sista, men vi ville ha ett kvinnligt monster, så vi valde Carmilla istället.
Ja, men på tal om Dracula och monster som inte är med, om ni liksom hade fått ha fler monster sätta i terapi? Vilka hade ni gärna sett då? Och då behöver det kanske inte bara vara begränsat till typ public domain monster, utan what have you, så att säga. Monster eller andra härliga skräckskurkar.
Jag tänker, det finns ju väldigt många i Stephen Kings värld. Alltså, Jack Torrance skulle ju verkligen kunna behöva lite hjälp här med så här lappsjukan.
Alkoholismen,
ja. Kanske kunde ha en så här gruppterapi för ungarnas föräldrar. Eller något, vänta.
Ja, alltså typ kanske... Hilla Derry skulle väl må bra av gruppterapi, men...
Ja, men verkligen. Ja, exakt.
Jag tänker också väldigt många mödrar eller styrmödrar då, som man kan säga i Bröderna Grimm-sagorna hade varit jätteintressant att ha någon slags liksom, gruppterapi. Man kunde ha en terapi då med mammorna och en terapi med papporna och en terapi med barn. Eller så skulle de allihopa varit samma. Man kan ju göra i olika konstellationer kanske.
Men sen har vi förstås Fantomen på Operan, vore jättekul. Jag har tänkt mycket på spöket på Canterville.
Ja,
det är jättespännande.
För han måste ju få en otroligt existentiell kris när de här ungarna liksom inte blir skräja för honom. Så här, hjälp honom att våga back on the horse, liksom. Gå det, tillbaka till jobbet.
Ja, och det är väl en jätteintressant liksom, existentiell kris. Någonting som man varit bra på tidigare eller liksom känt att man har excellerat i kanske arbetsmässigt eller så. Plötsligt kommer någon annan och kör om en, eller att man plötsligt inte känner att men jag kan ju inte det här längre. Det blir ju
utraderar,
en identitetskris. Liksom.
Ja, ja. Så här, utraderar hela ens yrkesstolthet.
Ja. Och det är liksom det han har gjort. Ja. Skrämma så kan det inte det längre.
Sen läste jag, det är i och för sig ingen som behöver terapi, men däremot jag tänkte på dig, för jag läste en väldigt rolig analys av Annabelle-filmerna. Att hon är the queer icon we deserve. Så här. Hon sitter bara och dömer ut så här, straighta par, men som gungar i sin gungstol och gör ingenting, men alla dör.
Det är ju faktiskt också ett bra val. Ja, och sen... ska väl vi någon dag sitta och bara så här sitta laga mig på Conjuring-filmerna och deras familj.
Ja, absolut. Det ska vi göra. Men vilket monster skulle du vilja säga i terapi? Du som kan monster så bra.
Alltså, en av de första, det hade ju varit jätteroligt att få se Michael Myers kanske få ha en psykolog som inte sitter och säger att liksom, that boy, that I met this 6-year-old child and behind those black eyes was nothing but pure evil. Någon som kanske liksom hade velat hjälpa Michael Myers hade ändå kunnat vara lite spännande att se. Hade det blivit annorlunda? Eller?
Har du sett Halloween-filmerna, originalen? Mm. Nej, för han har ju världens sämsta psykolog som bara evil.
Ja, det, Dr. Loomis. Så här, följer efter honom med pistol för att liksom och bokstavligt talat kallar
sig att superterapeutisk.
Ja, precis, så här, säger att men han är liksom ondskan personifierad och det enda han ska så här, han ska sitta inspärrad någonsin. Så det är väl liksom min första spontana som jag tycker att det var jättekul att se. Det eller så här, jag är ju gammal Lovecraft-fan och det hade ju varit väldigt roligt att få ha, det är ju en sån här återkommande grej med att många blir galna genom 20-talets ordval så att säga i många av Lovecrafts berättelser, och det finns ju några där som hade varit jättekul att liksom få se och bara få höra dem prata, och sen såklart det, men typ Charles Dexter Ward till exempel hade varit kul att få se att hur hade det blivit om dem att prata med någon som typ har fått hela sin någon har bytt ut deras identitet och liknande, så att det finns mycket där att koppla. Och det är ju en sån här klassisk grej att koppla just skräck till på något sätt det terapeutiska eller psykologiska.
Men då känner man ju verkligen så här just med, det kanske inte är lika illa gestaltat i alla andra filmer eller tv-serier eller så där som i det här fallet då med jag är dålig på namn, vad säger Michael Myers, precis. Men det är väldigt ofta som psykologer är så kast liksom porträtterade så att man säger nej men herregud, så ska man ju aldrig säga det, så ska man ju aldrig göra, alltså inte ens om man hade en riktigt usel dag så skulle man göra det, och liksom alltså, och också ibland så kan man ju säga saker som landar fel eller att en klient kommer tillbaka men du sa det här och det stämmer inte alls eller jag känner inte alls igen med det här, och då kan man ju också reparera, alltså att man kan liksom reparera förtroendet och att man då som klient kan märka att okej, det kan hända någonting men jag kan ta upp det och sen kan det bli bättre att liksom, så att Det var jätteviktigt för mig att, att den här psykologen inte gjorde helt knasiga saker. Liksom. Utan att de faktiskt verkligen behandlade dem med respekt och ja.
Ja, men
och inte
vi
sa ju... you're pure evil. Liksom.
Nej, men det var ju viktigt, det var ju det som var kul för oss också, att göra det på fullt allvar. Idén är så knäpp i sig så att man kan liksom bara låta den vara det och sen gör man det på fullaste allvar.
Ja, men,
även om det blir väldigt roligt ofrånkomligt ofta så, ja.
Ja, men det är alltid roligt att ta på något sätt. Det fantastiska möter det vardagliga på något sätt. Men nu tänkte jag snart släppa in lite publikfrågor, men innan vi gör det så tänkte jag börja med att bara säga att kom ihåg att Mats och Jenny signerar den här boken vid Dramascenen, tror jag det är, efter. Så då har ni chans att få en eget, ett eget signerat ex, så det vill ni ha. Men jag tänkte att, ja, upp med händerna, de som har frågor eller tankar eller funderingar. Det var glasklart här.
Ingen som känner sig lite monströs och vill ha en precis egen analys nu?
Exakt. Eller bara så här, kasta ut ett monster så vi ska ha en take på. Vänta, har vi en hand där? Nej.
Nej, jag tänkte på, nämnde ni Stephen King och det här tåget i, det känns lite som ett halvmonster på något sätt i, vad heter den, Dark Tower.
Ah, jag har inte läst Dark Tower, så jag vet, okay. Det är en tjänstefel, men jag har inte gjort det, men okej, okay. Will do. Det finns ju faktiskt en bok som jag kan tipsa om som jag tycker är lite kul som heter We Are All Completely Fine, som är en gruppterapibok med så här monsterattacköverlevare. Oh. Också väldigt så här, smart och rolig bok. Bland annat ett så här, offer som har, hon vet inte hur det har gått till, men hennes skelett är fullkarvat med runor. Väldigt äckligt. Mm. Och sen är hon hopsid igen. Ja, det är inte så fräscht. Ja.
Mm. Hur vet hon det?
Ja, precis. Det är det jag inte kommer ihåg nu.
Nej, jag tänkte fråga om ni har funderat på en uppföljare. En del hjältar som har varit med, framförallt i monsterfilmer och så, skulle ju kanske behöva lite terapi. Och en del,
exakt.
Om man går tillbaka i historien, så här, Iliaden och grejer, så med våra ögon ser man ju också så här, hur hjältemodiga var de här människorna? Har ni tänkt något sånt? Eller bara spånat?
Och vad kul, vänta, hade du något exempel på en sån hjälte? Det kändes som du kanske hade det.
Det är totalt hjärnsläpp, men han som släpar runt döda kroppen där bakom sin vagn bara för att han blir så... Ja, Achilles, precis, i sin ilska, är ju en av dem. Och vad heter de? Ja, men överlag, de gamla grekerna, Agamemnon och många har ju lite behov av familjeterapi.
Oidipus, hej liksom. Och hej, du gav namn till en Freud-teori. Visste du det? Liksom? Nej.
Ja, när vi pratar just om grekiska gudar så har jag läst just Stephen Frys böcker om just om det. Och han tar ju upp det här med just att Herakles, jag menar, han har ju liksom har ihjäl folk, jag menar sina vänner och sina familjer och allt sånt. Och han tar upp det, just Stephen Fry, med det till exempel, jag tror att det var en... sån här wrestlingkille från i USA som han, ja, av något anledning så slog han ihjäl sin hela familj mer eller mindre. Och det var tydligen någon, jag vet inte, han tog det som Stephen Fry tog det ju också den här biten som en slags tänkte att just att han kunde bara, liksom bara få just såna här utbrott. Och det är en, han skulle nog kanske ta sig lite liten typ just i soffan eller sådär.
Ja, men strålande idé allting tycker jag. Nej, men vi har väl tänkt att det vore jättekul att göra en till. Det är bara, vi vet inte alls när vi har tid och sådär, men sen den här... Ja.
Det var ju väldigt roligt att göra just när vi satt där i soffan och lajvade fram, liksom, vad ska man säga här. Så att det var ju väldigt så...
Ja.
Jag tror det är en rolig process ju.
Precis. Men det vore väldigt kul och det... Ja, jag... återkommer då och då till vilka jag skulle vilja. Där med gudarna är ju en riktigt bra idé faktiskt. Ja, jag är väldigt sugen här. Får hitta någon annan psykolog.
Precis. Ja, och nu skulle du våga säga några av dem du skulle vilja se om du hade funderat på att göra en uppföljare, eller ni?
Ja, men jag tänkte just Fantomen på Operan och Canterville, men sen är det ju, jag vet inte, Dracula tycker jag är ju inte så himla spännande. För den känns ju snarare som en ganska så här, om man verkligen ska analysera det, så känns det ju snarare som en ganska rasistisk så här, rädsla för främlingen från kontinenten som kommer att förför fina brittiska flickor liksom. Det är inte jättekul. Nej, i just det här sammanhanget liksom.
Då vore det väl Renfield roligare att analysera.
Ja, stackars Renfield.
Ja. Renfield, jag upplyser mig.
Så Renfield är den första fastighets eller första mäklaren som kommer till Dracula och blir helt liksom hypnotiserad av Dracula och blir hans minion, så att alla såna här många liksom monster som har en mänsklig minion som hjälper dem med allt. Det kallas ofta en trop till och med för The Renfield, som är efter Renfield som då ska liksom hjälpa sin master att komma till Storbritannien.
Det blir väldigt många saker klara för mig.
Och sitter och äter småkryp och grejer.
Det vore ju faktiskt jättekul. Han sitter och knaprar på sina kackelackor i terapisoffan.
Men vi hade ju någon tanke om att ha liksom, Draklas girlfriends typ. Nej, men Mina och alltså, att hon i alla fall kunde gå i terapi. Det var ju någon tanke. Men sen kändes ju Carmilla mycket roligare när vi kom dit. Just för att vi ville ha kvinnor också.
Mycket förståeligt. Ja, har vi fler publikfrågor?
Jo, hur gjorde ni urvalet? Jag tänker att när man får idén att sätta monster i terapi, då tänker man snabbt på alla monster man kan. Det hade kunnat bli hur många som helst. Och ni har rätt få patienter, så hur valde ni dem?
Ja, men vi visste ju att vi ville ha 3 eller 4 max, så att vi verkligen hann gå ganska djupt in i dem ändå, i den mån man kan utnyttja dem så mycket som möjligt. Men sen var det väl just mixen det handlade om. Alltså Frankenstein och Dr. Jekyll och Mr. Hyde var väl första.
Det kom ju på ganska fort, precis.
Eftersom Jekyll och Hyde är en sån psykologisk, kanske inte term, men det är ju verkligen något man slänger sig med. Att så här, det är som Jekyll and Hyde. Mm. Och den boken har också så himla fina partier där det beskrivs den här kampen mellan sidorna.
Ja, precis. Och sen Dorian Gray tänker jag ganska mycket var, alltså med tanke på det som är så otroligt stort ämne, jag tänker alltså narcissism, alltså som alla brottas med mer eller mindre, att det finns en nästan på ett sätt obligatorisk narcissism idag, där man måste säga, det här är jag, det här är mitt liv, det här är mitt varumärke. Alltså, alla måste inte göra det här. Men alltså, det finns en del i det som man som människa måste förhålla sig till. Hur man så här kurerar sitt eget porträtt liksom, i sociala medier och sådär.
Ja, men det fanns ju något oemotståndligt i så här, parallellen mellan Dorian Grays porträtt som aldrig åldras och att vi sitter med Facetune och liksom filtrerar oss till seriefigurer till slut för att liksom, inga rynkor ska
få synas. Om någon lägger upp en ful bild på en, så tar man bort en tagg. Man vill inte att det ska finnas i ens liksom, bibliotek av bilder eller sådär.
Ja, men så Dorian kändes ju verkligen rolig med den här jakten på ungdom och allt det här. Och liksom, vad skulle han tycka om Botox och liksom, han skulle bli jättefascinerad, tänkte vi. Så det var väl det.
Och sen var det just att vi ville ha ett kvinnligt monster. Men vi funderade mycket på, ska vi beskriva liksom nedslag i terapierna så här, session 1, session 5, session 22, eller ska det vara, för det fanns inte plats med mycket som helst. Men man måste ju liksom på ett sätt göra en hel session, alltså från början till slut, för att se hur kommer den här processen fram, eller hur kommer de in på det här området eller så.
Vi fick ju komprimera ganska mycket den terapeutiska processen liksom, att de kanske hinner avverka lite mer ämnen på 3 sessioner
man skulle göra. Precis. Folk pratar i regel lite mer om sitt jobb i början, så man är så här, det kan ju vara jätterelevant att prata om sitt jobb, men ofta är det ganska mycket en inte en flykt, men någonting, för att inte, man kanske inte orkar prata om det som är det värsta eller det som är allra svårast just nu, eller för att man kollar, håller terapeuten för det här verkligen? Man vill ju inte berätta vad som helst för vem som helst, man vill känna av lite. Känns som att vi kan prata så.
Och det finns ju en klyscha i alla filmer och så, när någon sitter i en terapisession så säger alltid läkaren, tittar ner på klockan och säger, I'm with that, we're out of time. Mitt när folk pratar om något spännande. Och det ska ju jag göra nu.
Ja, snyggt, Gabby.
Men jag tycker vi ska ge en jättestor applåd till Mats och Jenny.
Tack så jättemycket.
Musiken av Psychedelic Pedestrian från Free Music Archive. Besök gärna vår hemsida på svekonpoddar.se.